Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Skärpta straff för olaglig maskering.
Läget är tufft.
Det var en seger för Malmö FF, men en förlust för svensk fotboll.
Sveriges damlandslag i fotboll är nu långt från. Nu krävs ett smärre mirakel.
Det står fyra man ska inte få det med frågor.
Fy fan vad det är.
Blågul framtid om krisen i svensk fotboll. Det heter ju poddserien som jag och Erik Edman kör på fotbollskanalen. Vi har kommit till avsnitt 4 och har ni missat några avsnitt så är det lätt att hitta dem när poddar finns och även på fotbollskanalen. Som sagt, 3 avsnitt förra veckan, måndag, onsdag, fredag. 3 nya avsnitt denna veckan, nu avsnitt 4. Elitklubbarnas akademi och juniorverksamhet. Och du, Erik Edman, har varit intresserad av den här frågan och har ju spelat landslag Premier League och annat, vunnit SM-guld i Sverige och så. Vad är det som oroar dig kring elitklubbarnas akademiverksamhet?
Ja, men framförallt om man tittar internationellt, de här yngre åldersgrupperna på landslagsnivå har ju otroligt svårt att hävda sig idag mot europeiska konkurrenter. Och när man har gjort besök utomlands så är det ju otroligt tydligt att de har kommit väldigt, väldigt mycket längre och utvecklingen internationellt går rasande fort och där behöver vi ta ett beslut om hur vi ska hänga på.
Och de vi lyssnar med är Peter Kisfaludi, Thomas Hasselgren och Ulf Karlsson som gästar oss i det här fjärde avsnittet. Och det är klart att det finns många frågor och det som ändå slår en är ju det här att det inte finns något riktigt facit egentligen. Det tycker jag är intressant. Men som sagt, vi kör på med den här serien Blågul framtid om krisen i svensk fotboll. 3 avsnitt i veckan, vi matar på med olika ämnen och ni kan lätt hänga med. Och de avsnitt som redan har gått, det är lätt att hitta dem. Men nu kör vi igång med avsnitt 4 av Blågul framtid om krisen i svensk fotboll.
Peter Kisfaludi är mest känd för sitt långvariga arbete med talangutveckling i Brommapojkarna, som varit landets kanske främsta plantskola för fotbollsspelare. Som debattör har han varit en stark röst för tidig elitsatsning. Han vill sålla tidigt och har hävdat att man redan innan tonåren kan slå fast till 90% vilka som kan bli framgångsrika seniorspelare. Numera återfinns Kisfaludi i Djurgården, där han har titeln sportkoordinator från U till A.
Vi vill väl alltid bli bättre och bättre och tittar vi på landslaget så är det klart har det väl inte blivit så här jättemycket bättre och bättre. Kanske tycker att spelarna som vi får fram nu är inte tillräckligt bra. Många som inte får spela i sina klubblag och framförallt så spelar man väl inte kanske i topplag ute i Europa längre. Förut hade vi det med Ljungberg och Zlatan och Henke Larsson och Mellberg. Vi hade ett koppel där ändå som spelade kontinuerligt i sina klubblag, i klubblag som ändå låg högt upp i de bästa ligorna. Det saknar väl kanske i nuläget och det tycker jag märks tyvärr på resultaten på landslaget, det gör det.
Du har ju jobbat mycket med ungdomar och tagit fram många spelare och även skrivit en bok i ämnet. Och om vi tittar på det sättet som svensk elitfotboll jobbar med akademier och ungdomsverksamhet, och hur vet vi att det är rätt väg för att ta fram bättre spelare och utveckla talanger som kan då få mer speltid ute i Europa?
Jag tycker att det är jättebra att svensk elitfotboll SEF har vaknat till och lägger ner mycket, mycket tid. Mera tid på att utbilda och utveckla hela akademierna. När man anställde Thomas Assgren tycker jag det var ett stort steg framåt. Och Thomas jobbar ju kontinuerligt hela tiden med för att bli bättre och bättre. Och har tittat över hela certifieringssystemet. Och det är självklart att det är för att säkerställa och kvalitetssäkra svensk ungdomsfotboll och göra den ännu bättre. Och förhoppningsvis kan vi se att det blir bättre på sikt. Och att klubbarna lägger ner mera resurser, det vill säga mera ekonomi. För det är ju precis det handlar om. Det man kanske skulle vilja se, det är ju att man får större bidrag från förbundet, precis som exempelvis norsk fotboll får, som man lägger in som bara öronmärks för att just det ska vara, att de ska öronmärkas för ungdomsfotbollen.
Vad ser du för skillnader internationellt kontra Sverige vad det gäller träning och hur man bedriver träning?
Nej, men framförallt så handlar det väl om resurserna såklart. När du kommer ner i Europa, då har de ju alltså 4, 5, 6 personer som är på träning som tränare på plan. I Sverige så har vi ofta 1 eller 2, kanske 3 tillsammans med målvaktstränaren. Och det är klart att kan du jobba med specifika saker över tid så blir det självklart att du blir mycket, mycket bättre på det. Du kan ju träna dessutom lite positionsbaserat mera så att säga. Är du en ytterback så kan du jobba med komma runt på överlappningar och inspel där. Tittar vi på svenska spelare så är vi överlag ganska dåliga på det, för vi tränar ju väldigt sällan på det. Och framförallt så tycker jag väl kanske att vi tränar för lite i svensk ungdomsfotboll. Vi måste träna mera. Ute i Europa så har de ett helt annat samarbete med skolorna dessutom. Och det är väl det vi saknar här. Nu har det kommit mer och mer. Men just att kan man träna 2-3 pass på förmiddagarna och sen träna ytterligare 4 pass på eftermiddagarna som kommer upp till 6-7 pass i veckan. För en kille som är 10, 11, 12, 13, 14 år så är det klart att du kommer bli mycket, mycket bättre. Jag tror så här, om man tittar på Alviksskolan där jag jobbade som fotbollsinstruktör under 7 års tid. Där hade vi över tid då Dejan Kolosevski, Viktor Jöjkres, Jola Sorro, Hampus Findell, Zinedine Injussa, Paulus Abraham, Josef Ceesay, Jesper Ceesay, Thomas Isherwood. Jag tror inte att det var någon tillfällighet att de blev så bra som de blev. För de kunde ju träna på morgnarna och dessutom gå direkt på eftermiddagarna efter skolan. Checka lite mellis och sen gå ner och köra sitt eftermiddagspass och sen åka hem.
Det är ju ofta att man hamnar i frågan om att man måste ha mer resurser. Men vad kan man göra för att förbättra spelarutvecklingen som inte kostar pengar?
Där tror jag nog att man ska lägga ner mera tid på att utbilda våra tränare. Våra ungdomstränare. I Sverige så är det väl lite så här också att där är det ofta föräldrar som kommer ner och gör ett fantastiskt ideellt arbete. Och det ska de ha en stor eloge för. Men vi måste också titta på hur kan vi hjälpa dem och ge dem verktyg för att jobba bättre med breddverksamheten. Ofta så är det akademierna har ju välutbildade erfarna tränare, men när man tittar på bredden, och bredden är ju väldigt, väldigt stor i svensk fotboll och ungdomsfotboll. Och där, hur kan vi hjälpa till att göra bredden bättre? För att ofta så går man inte in i akademi kanske först man är 10 år eller 11 eller 12 år. Vissa har till och med 13 år. Och det är klart att under de här åren så måste du dessutom hålla på med någon form av utbildning i din fotbollsträning. För att jag tror att annars blir det en liten lucka i träningen. Det vill säga att är det så att man... Om det går i skolan 1-3 men hoppar över 1, då har du inte lärt dig ABC utan då får du börja med ABC när du börjar 2 istället. Och det är ungefär samma i fotboll, att man kan få luckor i utbildningen. Jag pratar mycket om att man ska träna rätt träning för rätt ålder. Och där tror jag att många av våra ungdomstränare behöver hjälp.
Vad är rätt träning för rätt ålder?
Jag tror ju att den gyllene åldern för teknikinlärning är 8-12 år och där ska man jobba oerhört mycket med teknikinlärning och med spelförståelse. Det tror jag.
Du som ju varit verksam i denna världen i många år, varför är det så svårt att enas om en gemensam väg? Jag upplever att en del är kritiska till akademisystemet, andra tycker att det är bra. Att det är svårt att hitta en sann väg där, som alla tror på.
Ja, det är det verkligen. Alla klubbar tror ju på olika saker. Men jag tror ju att alla barn ska få spela fotboll på sin nivå. Det vill säga att älskar jag att spela fotboll som jag älskade att spela fotboll när jag var 8, 9, 10, 11, 12, då ska jag få göra det så mycket jag vill och så ofta jag kan. Jag ska inte behöva ta hänsyn till någon som kanske inte vill träna 4 dagar i veckan för att jag vill det fast jag är 8, 9, 10 år. Hur kan vi ge de barnen möjlighet? Men också, med det sagt, så de som vill bara spela 1-2 dagar i veckan, de ska ju också få göra det, det vill säga på breddnivån. Och hur ska man lösa det? Det är ju den stora grejen i svensk fotboll. Jag tycker att förbundets slogan där, fotboll för alla, den ska man titta på lite bredare också. Hur kan vi ge alla möjlighet till att få spela fotboll på den nivån man vill? Det vill säga inte selektera, utan däremot kanske nivågruppera på hur många gånger vill jag träna i veckan, hur många gånger vill jag spela. Det tror jag man ska kanske ha och få kryssa i på ett papper, och så får man veta att jag får träna 4 gånger fotboll i veckan. Jag är 8, 9, 10 år. Jag älskar ju fotboll, vad kul. Men vissa kanske vill bara köra ett pass i veckan eller två för att de tycker att det är kul att spela fotboll ändå. Så att, och där tror jag, men det är klart, det är en stor nöt att knäcka.
Jag vill in lite på det här med träning. Du nämnde spelförståelse. Konkret, hur tränar man spelförståelse? För det är någonting som ofta nämns att det behöver vi bli bättre på jämfört med internationella motståndare.
Nej, men det är klart att jag tror att du kan jobba med det exempelvis. Det är alltid jobbigt, eller svårt att träna spelförståelse med 8-9-åringar, för de är så otroligt små. Men jag tror att nummer ett i utbildningen, det är teknik. Ju bättre teknik du har, desto högre upp kommer du spela. Jag brukar också säga att det spelar ingen roll hur tekniskt du är om du inte vet när du ska passa bollen i slutändan. Så att det hänger ihop med det taktiska blocket, det vill säga spelförståelsen. Och där tror jag att kan man spela lite mindre spel och dela upp. Och där behöver ju också resurser när du är på träning. Att en pappa står där med 15, 16, 17, 18, ibland 20 småkillar eller småtjejer i 8, 9, 10 års åldern. Det gör det ju inte lättare med att jobba med spelförståelsen, för då kommer du inte kunna göra det. Jag tror man måste bryta ner och kanske spela lite 3-mot-3, prata om att falla ur passningsskuggan, lyfta blicken och sådana enkla saker i den åldern. Det är lite så här, vissa vill ju hela tiden, men i den åldern, där ska vi dribbla, där ska vi utmana, för det är då vi ska lära oss det, och det håller jag med om. Men också spelförståelsen kommer in, och vissa släpper bollen automatiskt i den åldern. Så att det är väldigt upp och ner. Men jag tror att man ska bryta ner i mindre grupper och jobba, men man ska våga prata om spelbredd och speldjup och spelavstånd, enkla och spelbarhet, det vill säga de 4 grundförutsättningarna i anfallsspel. Försvarsspel ska vi inte alls behöva jobba med, utan bara tänka på att jobba med teknisk inlärning. För ju bättre teknik du har, desto tryggare blir du, och då kan du dessutom lyfta blicken. Du behöver inte hålla koll på bollen, med blicken neråt och titta på bollen som om man har en dålig teknik, det vill säga. Så att, jag kan väl säga så här, jag tror ju att när jag ser vissa av våra landslagsspelare, nu är jag kanske lite kritisk där, men när man ser vissa av våra landslagsspelare så är de, hade de gått i en bättre teknisk skola från början, så hade de kunnat spela ännu högre upp, det vill säga ett ännu större lag ute i Europa än de, för att de är lite tekniskt, de ligger efter tekniskt tycker jag i flera saker. Och där, det är det jag trycker på, där är en stor skillnad tycker jag mot övriga Europa. De jobbar mycket, mycket mer med teknisk inlärning, och de drillar på ett helt annat sätt. Här kör du 4-5 minuter och sen byter övning. Där nere står de och drillar och drillar. Och man kanske går också in i träningen. Jag brukar säga YouTube-tränare har vi här hemma i Sverige. Många man ser att jättebra övning från de här små. Men de går aldrig in och instruerar. Vad är passningsteknik? Vad är vändningsteknik? Vad är dribblingsteknik? Alltså de här enkla sakerna. Och där tror jag man ska bryta ner det och kunna gå in och visa för barnen så att de ser att ögat äter. Inte bara sätta igång en övning och tro att de kommer lära sig direkt. Utan vi måste också ha instruktörer, inte bara liksom igångsättare av övningar. Och det tror jag är en stor skillnad mot ute i Europa när jag har varit runt.
Om man ser att du haft en Kulusevski, han var ju en som var ute här om året och ifrågasatte mentaliteten, alltså liksom inställningsfrågan, att man måste vilja mer i Sverige, att han tyckte att ute i Europa är det inget spel utan det är på liv och död, och får man inte bort bollen gör de mål och vi måste skärpa oss. Hur ser du på det? Finns det någon inställning som brister i bland svenska talang?
Nej, vi kanske har det lite för bra här. Jag hade ju dig ändå, han var ju så duktig, han är ju född 0-0. Jag hade ju BP's 0-0, men han var ju bara med oss på internationella turneringar, så var med på några träningar. Men framförallt när jag hade Dejan, det var ju i skolan. Han kom ju redan till Alviksskolan i årskurs 4 där. Alltså han gick ju där årskurs 4, 5, 6, 7, 8. Och han har alltid varit en oerhörd vinnarskalle. Och han har ju älskat att träna. Och det har varit en av hans stora, stora... Med den talangen han har haft hela tiden, så har han ju hela tiden velat vidareutveckla sin talang genom hårt arbete. Det tycker jag har tagit honom dit han är idag. Men han har alltid ställt krav på sig själv, men också på sin omgivning när man spelar två mål och allting i träning. Och jag gillar ju det när man har dem, för de skallarna, det är ofta de som klarar av att gå hela vägen.
Vad är vinnarmentalitet då, Peter? Rent konkret, hur beter sig en vinnare?
Ja, det är vinnarmentalitet, det är den som gör... men man kan väl säga så här, jag tror att vinnarmentalitet är någonting som byggs upp. Om du har en grupp med likasinnade kids på en träning som är 10-11 år. Och det här är ju svårt för dem som inte har haft 10 stycken likasinnade killar på en träning. Men det är svårt för dem att förstå, tror jag. För att när de här 10-åringarna står där... Och du vet, man behöver inte driva på dem speciellt, för då alla är av samma lynne och kynne. Och det är klart att då blir det bra kvalitet på träningen. Och de driver varandra för att de älskar fotbollen. Och de kan sitta där efter i bilen på väg hem efter träningen och med rosenröda kinder och med gråten i halsen, för de förlorar 2 mål. Och det är väl det som är lite så här, vad ska jag säga... De tror på sig själv, men det är karaktärer som jobbar hårt och ger alltid 100 på träning och match. Men jag tror att det som karaktäriserar en vinnare, det är ju liksom total övertygelse och lyckas hela tiden. Men de här småkillarna, de driver sig själva från dem, från första minuten på träning till sista minuten. Och då sitter de där efteråt och är antingen jätteglada, och sen när de kliver ur bilen hemma, då har det släppt liksom. Men det tror jag liksom, det är väl en vinnarmentalitet som man bygger över tid, tror jag. Det är ingenting som man bara säger, nu ska vi ha vinnarmentalitet i gruppen. Det är något man bygger upp över tid, över flera års. Bra träning, bra tvåmål, bra matcher. Och sen är det, vissa har ju det här indrivet i sig. Jag har ju jobbat med vissa tränare, och jag har haft vissa spelare som, de är bara så fruktansvärda vinnarskallar, så det går inte att liksom... ta på. Det är, varje boll ska vinnas. Varje passning ska gå rätt. De har orörda krav på sig själva, men också orörda krav på sin omgivning. Och det är väl det är de karaktärerna som jag tycker kanske börjar försvinna mer och mer i svensk fotboll.
Vi har ju en debatt om tabeller och serielösa matcher, eller utan att räkna resultat och så vidare. Behöver man träna på att vinna i unga år?
Jag tror så här att jag har aldrig tittat i tabeller. Folk tror ju inte på mig, om det gör det visst. Nej, jag bryr mig inte om tabeller förutom den allsvenska tabellen, såklart. Men det jag tror, det är väl så här att det vi behöver är bättre matcher. Varje vecka måste vi få spela bra matcher. Inte liksom spela en match i Sankt Erikscupen som man vinner med 10-0. Hellre spelar man 1-1 eller till och med förlorar med 1-0, men får en riktigt bra kvalitetsmatch där samtliga spelare på planen måste göra sitt allra yttersta för att lyckas. Och det är väl här som jag tror att vi har misslyckats i svensk fotboll. Vi har inte tillräckligt bra matcher. Men det är också för att vi har för tittar vi bara i Italien exempelvis, alla Serie A-klubbar har ju en akademi och de spelar mot varandra. Och då blir det bra matcher varje helg. Detsamma gäller i Holland. Detsamma gäller i Portugal. Alltså, förstår du tanken där? Att de får bra matcher varje helg. Plus att de åker på väldigt, väldigt bra turneringar utomlands och kamperar mot de bästa lagen i jämnbördig ålder. Mot de bästa lagen ute i Europa i jämnbördig ålder. Och det är väl någonting som vi börjar ta mer och mer in faktiskt. Akademiklubbarna... BP har gjort det under flera år, Hammarby har gjort det, Djurgården har gjort det, AIK har gjort det och Malmö har gjort det. Sen vet jag inte hur de andra, men det ligger dessutom i utbildningsplanen att man ska åka på 2-3 bra internationella turneringar beroende på vilken ålder man är. Åker man på 1, 2 eller 3? Och det tror jag är viktigt.
Om du ser på svensk elitfotboll som då basar på de 32 elitklubbarna och liksom satsningen på akademi och så, vad är tre viktiga saker framöver för dem att göra för att höja?
För att höja svensk fotboll menar du?
Ja.
Jag tror att utbilda fler ideella föräldrar inom ungdomsbollen. Jag tror att alla klubbar måste ha en bra utbildningsplan på hur man utbildar ungdomar. Vi ser rätt träning i rätt ålder. Och sen så tror jag att man, jag pratar inte om att man ska selektera, men däremot tror jag att man måste nivågruppera. Som jag pratade om förut, att de som är intresserade måste få spela fotboll och de måste få träna med varandra så man får kvalitet. Det är klart att vi kommer alltid få fram en Jesper Blomqvist från Tavelsjö. Han kommer komma, absolut. Men ska vi ge den breda massan större möjligheter, då tror jag att man måste nivågruppera träningen. Alla som vill träna och spela mycket fotboll ska få göra det. Jag återkommer till det hela tiden. Jag tycker vi ska träna mera. Vi ska ha mera samarbete med skolor och klubbarna så att man kan träna flera pass. Vi ser nere i Belgien hur det lyckas. Jag vet att Anderlecht har två skolor. De två skolorna måste samtliga barn gå på. Och de tränar ju tre pass på förmiddagar och sen kör de fyra från 10 års ålder, 4 eftermiddagspass. De kör alltså 7 fotbollspass i veckan. Och de där jobbar extremt mycket med teknisk inlärning. Där har resonerat att ju bättre teknik då, desto högre upp kommer du kunna spela. För att fotbollen går så oerhört fort idag. Där du ska omvandla teknik till hastighet. Men i alla fall, det tror jag är saker som jag skulle vilja liksom slå för att utbilda fler ideella tränare och jobba mera med en utbildningsplan. Det tror jag är viktigt.
Thomas Hasselgren är akademichefsutvecklare på svensk elitfotboll. Han ansvarar bland annat för certifieringen där de 32 elitklubbarna bedöms för sina verksamheter i akademierna. Syftet är att, som det heter, kvalitetssäkra klubbarnas spelarutbildning och därigenom försöka ta rygg på konkurrerande länder. Hasselgren var tidigare under 6 år akademichef i den norska klubben Vålerenga.
Alltså titeln är akademiutvecklare, så jag jobbar ju mot SEF, då, som är allsvenskans superettans klubbar, med att utveckla deras akademier. Då, så det är egentligen all verksamhet, sportlig verksamhet under A-laget egentligen. Så.
Bland annat så vet jag att ni har kört ett elitprojekt 2020-2023 på en mängd olika områden. Vad känner du att det har gett det?
Så att säga, elitprojektet har ju varit ett samarbete med SVFF, då, förbundet egentligen. Det är väl mest Svante hos oss som har hållit i det här. Men det är en del delar. Jag har ju hållit mer i så att säga, fortbildningar i det som vi kallar Unicoach-konceptet då. Och vi kommer säkert in och prata om det här med certifiering och vad vi gör mot akademin med fortbildning och sånt. Så det är egentligen mitt ansvarsområde där. Så att säga.
Det blev ju lite liv här om året när Dan Kulusevski var in och ifrågasatt svensk ungdomsfotboll lite, att han lite mer har liv och död som han upplevde ute i Europa. Hur, har han rätt eller är han helt ute och famlar efter något som inte är korrekt?
Känner jag ju dig igen väldigt bra då, eftersom jag har tränat honom när han var liten. Så jag var en av hans första tränarna och knyttade skorna på mig. Men det är klart att viss rätt har han. Så samtidigt kan det också bygga på att man inte har kunskap vad som händer heller. Då, så att säga. Sen är det klart att miljön i Italien som han då kom som relativt ung spelare i tonåren är ju betydligt tuffare än vad vi har i Sverige, bara liksom själva samhället. Då. Och det präglar väl också fotbollen till viss del, att det är tuffare när man kommer utanför Sverige eller Skandinavien, då ska man säga. Att det blir tuffare.
Ibland kan man ju känna, åtminstone utifrån sett, att det blev väldigt mycket, ja men vi får inte göra på ett visst sätt i Sverige. Det blev ju snack om tabeller eller serier eller sådana saker. Jag gissar att om man tittar neråt som du gör, spelar det någon roll överhuvudtaget om man har tabeller eller serier, eller bryr sig folk inte, eller barn eller ungdomar?
skulle säga så att liksom, debatten blir lite snedvriden. För det första så tror jag det handlar om att höja kvaliteten i det man gör i vardagen. Oavsett om man tabeller eller inte tabeller så är det ju kvaliteten i den enskilda aktiviteten, alltså träning eller match. Kvaliteten på tränarna, kvaliteten på faciliteter, kvaliteten på lagkamrat som påverkar en helhet. Så att, jag tror egentligen att man har förbjudit tabeller då, under 12 år i cupserien. Det har man ju i många länder. Och det är den vägen egentligen de flesta nationer går. Då. Samtidigt den generationen som idag är A-landslagsspelare, där fick man ju vinna, där fick man serietabeller. Så vi har ju inte sett några resultat av det. Att man skapade det var nog kanske mer att föräldrar och vi män då kanske då räknar tabeller, vi vuxna då. Men kanske en 10-åring, ja de tittar en enstaka gång, men det var inte lika viktigt då. Så att jag tror mer det, jag tror debatten skulle meddraja sig åt vad gör vi för att höja kvaliteten i själva aktiviteten då. Och hitta jämnbördiga matchmiljöer och hitta liksom kvalitet i träningen då. Alltså det som påverkar och också öka mängden av träning då så att säga.
Just att debatten kring ungdomsfotboll lätt blir så här att det blir rubriker, kraftfulla uttalanden oavsett om det är Dan Kulusevski. Han vill ju naturligtvis väl och det vill säkert de som brinner för att vinna och så. Hur är det att jobba med sådana frågor som just är väldigt laddade?
Alltså, jag försöker vara ganska oberoende av det utan jag försöker se mer vad kan vi göra för att verksamheten blir bättre. Min uppgift är att kanske på något sätt granska lite kritisk, vända lite på olika stenar i föreningen, hitta de olika klubbarnas konkurrensfördelar, för de ser ju väldigt olika ut då. Och också se liksom möjligheter, för det kan också vara så att en liten förening kanske är enklare att komma upp i ett A-lag, men kanske lättare att fokusera på de speciella spelarna. En större förening har fler bra spelare, vilket gör också en svårighet om man ska lyfta upp spelare. Så för mig handlar det om att hitta varje föreningskontext och varje föreningskonkurrensfördel mer än det här. Och sen försöka skruva på saker och ting. Då, så att säga.
Ni jobbar just då med certifiering av akademier och ibland kan man ju även höra ifrågasättande kring det. Hur lätt är det att mäta den typen av verksamhet?
Det är ju jättesvårt. Det är ju liksom ingen... Men så är det ju ingen facit och föreningarna ser ju olika ut. Jag skulle säga så att vi gjorde om modellen här till 2022. Vi har startat egentligen med modellen 2012 och då var svensk fotboll ganska tidigt ute. Det var ju en modell med en bakgrund från Holland egentligen. Idag har ju de flesta nationer någon form av certifiering av sina klubbar. Och man ser också de länder som har tagit steg, till exempel Norge har ju skruvat eller kommit till senare med sin modell och danskarna gjorde en 2.0 och England säger också att det påverkar väldigt mycket. Då. För mig handlar det mer om att vi ska vara stöd och handledning för klubbarna i deras utveckling av akademi men också klubbarna som helhet, speciellt med sportslig utveckling. Då. Bygga organisationer, över tid skapa möjlighet till ökade resurser etc. inom då spelutbildning framförallt. Då.
Om man tittar på det här certifieringen och så i Sverige sneglar vi ju mycket nu på Norge och Danmark. Det är så lätt att leta efter exempel där man tycker att de gör det bättre. Det skjuts till mer pengar i norsk fotboll på talangutveckling. Danmark har man jobbat mer och så. Ni som jobbar med såna här frågor där man på något sätt ser resultatet först om några år. Hur mycket sneglar ni på Norge och Danmark?
Jag skulle säga att när vi gjorde den nya modellen så det tog ju 14 månader att jobba fram den här 2.0. Så tittar vi på andra länders certifieringsmodeller. Först utvärderar vi det vi hade, för det finns ju många bra saker i svensk fotboll också. Det ska vi inte glömma bort. Och vi var ju ändå i kvartfinal i VM 2018. Så att helt mörkt är det ju inte heller. Då, så att säga. Men vi tittar väldigt mycket på, egentligen haft både den norska och den danska modellen nära att titta på. Men även England, Tyskland och andra nationers modeller när vi gjorde den här. Då. Jag har ju själv en bakgrund där jag varit i Norge i 8,5 år och var med på liksom den resan. Innan jag kom tillbaka till Sverige för drygt 3,5 år sedan. Så vi har tittat väldigt mycket på vad de gör. Jag skulle säga idag med den 2.0-certifieringen vi har så är den ganska lik både Norge och Danmark. Då. Sen är det några små nyanser då, och specifikt för Sverige och andra saker som finns i Norge och Danmark. Då. Men det är många likheter och många grejer är egentligen bara direkt överförbara då, så att säga.
Rent konkret, då, vad är det du tar med dig från Norge och du känner fan, det här är de helt rätt på det, och där kan vi utveckla i Sverige.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Bra fråga. Alltså jag, först tycker jag att de har ju resurssats väldigt mycket. Klubbarna har ett större liksom, centralt stöd. Vilket gör att klubbarna har möjlighet att anställa fler personer. Då. Så ska jag ändå säga så att Malmö AIK har ju fler helsanställda än vad den klubben i Norge som har flest helsanställda. Så det är inte liksom våra fan på väggen då, om man jämför Sverige och Norge. Då. Men just det här... Att få resurser att, att de som är ungdomstränare faktiskt är tränare, som man inte är brandman eller polis. Eller att man är heltidsanställd i föreningen och 1000 andra aktiviteter. Jag tycker också att man har varit väldigt långt fram när det gäller analys och alltså videoanalys och statistik. Jag tycker också att man har varit långt fram när det gäller sån, ja, individuell belastning, man säger load och han säger man jobbar med GPS och den biten, där ligger man långt framme i det fysiska. Man är ju väldigt sån präglad av att man är duktig i många individuella vinteridrotter i Norge, och det är också överförts på fotbollen då. Och det som jag säger när vi jobbar med spelutbildning, det är ett maraton, det är ju inte ett sprint, och det vi gör idag, det är ju ett resultat av vad som kommer om 10 år. Så att om landslaget presterar dåligt just nu då, har gjort en period nu, så är det inte där på grund av akademin är dålig idag, utan det är ett jobb man gjorde kanske för 10 år sedan som inte var bra. Så det är väl det jag tagit med mer.
Om man då tittar på det här att just det blir fokus att kanske 2018 och åren efter när Sverige nådde EM på här sidan, så var det inte mycket fokus på hur man jobbade. Inte lika mycket fokus. Medan direkt när landslaget går dåligt så börjar man titta på massa saker. Hur påverkas ni av det?
Just nu så blir det ju en debatt, och det blir egentligen en större debatt varje år som går efter varje landskamp, och sen så plussar man på då kanske när Häcken rökte mot Klaksvik, och sen åker de andra svenska lagen ut, och nu gick Häcken har ju ändå gjort okej i kvalet efter Klaksvik. Men det är klart att det blir många små saker som blir negativa då på själva elitfotbollen då. Och då skyller man ju gärna på serietabellen, man skyller gärna på att det är för dåligt. Men de serietabellerna har ju ingenting med det här att göra, för det är en annan generation då. Men jag tror att min upplevelse när jag var ifrån svensk fotboll i 8,5 år och jobbade där i Vårdänga, det är från sidan så upplevde att det stod still lite spelutbildning då. Och det är gärna så att min känsla är att man har skyddat sig lite av att landslaget faktiskt har varit väldigt framgångsrik. Att om vi har jobbat så här i många år, det har fungerat för oss. Och då behöver vi inte förändra oss någonting, men... Alltså det har varit en enorm utveckling de sista 5-6-7 åren totalt sett i Europa när det gäller spelutbildning, och man har satt mer fokus då. Och där är ju Norge har gått jättebra de sista åren. Man har otroliga stora steg, men Danmark har alltid långt fram, men tar ytterligare steg. Jag skulle säga danskarna är nog på nivå liksom med Portugal och de bästa nationerna i spelutbildning idag. Och Norges ungdomslandslag presterar vi jättebra just nu då. Och det är en stor del av det jobbet man har gjort då, som ligger 6-7 år tillbaka då.
Man pratar mycket om resursfrågan, för det återkommer ständigt med alla vi pratar med. Rent konkret, om du fick bestämma över svensk fotbolls inkomster, kan man väl säga, från allsvenskan, landslag och så vidare. Vad hade du velat göra för, vad det gäller liksom spelarutbildning och spelarutveckling?
Ja, jag tror för första så hade jag försökt fått fler personer som jobbar med fotboll. Vi ser ju också de alltså tränare som svenska tränare som är verksamma på elitnivå, de har ju en bakgrund i vår akademiverksamhet. Så det är också en rekryteringsplats för kommande elittränare. Så jag skulle försöka få in fler som har det som yrke, att det är en profession. Bra. Skulle försöka få in alltså tydligare uppföljning av de tränarna också, att man har någon form av tränarcoach, alltså coach för tränarna, som då kan stötta. De är väldigt ambitiösa akademitränare och unga, men kanske då få jobba lite med ledarskap och kanske individualisera med större tränartid och utnyttja dem på ett bra sätt. Sen kommer vi ständigt tillbaka till det här med faciliteter. Alltså det kostar med träningsanläggningar, men vi har ju problem framförallt i storstäderna. Samtidigt så är det ju många som då vill träna egentligen måndag till torsdag klockan 6. Det finns ju möjlighet att träna andra tider, alltså fredagar och lördagar. Tänk som fotbollen totalt sett, att man kanske inte utnyttjar anläggningar maximalt då, på vissa ställen. Då. Och det är framförallt vintern egentligen i vissa delar av landet där man har problem och då storstadsområdena som man kanske då får maxa ännu mer och kanske får träna på en tid som inte är så bekväm.
Ja, men du snackar om tränarresurser och utöka staben. Var ska vi hämta de pengarna ifrån?
Alltså, jag tror någonstans att man måste jobba mer långsiktigt och tänka på det. Så att jag ser till exempel så kan man säga en A-lagsgrupp kanske har 22-24 spelare idag. Man kanske kan minska med bara 20 spelare. Vilket gör jag då. Ofta har ju en A-lagsspelare förhållandevis gott betalt, framförallt i allsvenskan idag. Så att de här ungdomstränare eller akademitränare skulle man alltså kunna anställa två tränare på en spelarlön nästan. Då. Så det är ju en grej att hitta pengar. Och sen kan det också vara, Norge har ju resurser att dela om deras tv-pengar, men riktat mer mot spelarutbildning och tvingar klubbarna till det här, kopplat till deras certifiering. Vi har ju ett visst stöd, men det täcker ju inte alls så mycket som egentligen det kostar det här. Då. Så där har man ju varit ännu mer tydliga med att pengarna ska gå till spelutbildning. Och det är också en konsekvens av deras landslag inte varit i VM eller EM på 25 år eller vad det är. Så då börjar man ju förändra. Det är kanske därför den här debatten kommer upp nu i Sverige också, att vi inte har kvalificerat. Så för spelutbildning kan det ju vara bra på ett sätt då, utan att misstolka med att man inte lyckas. Då. För då börjar man någonstans se lite grann att kanske vi inte är så bra när man skrapar lite på ytan.
Vi har ju pratat med flera när vi har intervjuat så de som har tittat utifrån på svensk fotboll har pratat lite om att man kanske inte alltid är medvetna eller vill erkänna brister och så. Och du pratar ju själv om att det stod stilla när du tittade utifrån. Hur är status idag? Är man medveten idag? Är man villig att ompröva? Eller är det liksom samma generation? Eller är det samma stuprör på något sätt att vi gör som vi alltid har gjort?
Det börjar hända lite grann i en del föreningar. Sen är det alltid några som är ståfasta på det man gör. Så att säga. Så det som jag säger, erfarenhet är viktigt. Men samtidigt, om man har gjort samma sak i 20 år så kanske inte erfarenhet är så viktigt längre. Så någonstans handlar det om att pengar med utveckling men att ta med sig erfarenheter som en del av utvecklingen. Då, så att säga. Så jag gör ju inte samma sak som jag började som ungdomstränare 88. Utan då hade jag ju varit rökt idag. Då, liksom. Men jag tror någonstans att första analysen är att man kommer till att det kanske inte är så bra. Och det bygger mycket på kunskap. För om man inte har kunskap om saker och ting, då vet man inte eller egentligen om man är bra då, eller inte. Så det handlar om referenser och kompetens skulle jag säga. Och där kan vara en viss brist. Då, så att säga.
Hur upplever du kring att när ni från SEF vänder er till klubbarna, vi borde göra så här... Hur öppna är man för att ta till sig? Och samma på förbundet som ju ändå har ansvar för utbildning av tränare och liknande.
Jag skulle säga att det är varierande. De flesta klubbarna vill ju ha någon form av utvärdering av sin klubb. Och tips och idéer för att ta sig vidare. Någon tycker att man gör det bra idag och inte egentligen vill ha så mycket liksom, hjälp av oss. Då. Sen är det i slutändan så är det klubbarna själva som bestämmer vad de vill göra. Då. Men jag upplever att det är väldigt varierande då, så att säga. Men det är en del som har skygglappar på sig, men en del är väldigt öppna då. Så det är nog mer kanske personerna än kanske föreningarna så att säga. Men jag tror man börjar, vi har haft en hel del, vi har haft 3 år i rad nu, vi har haft referensprojekt där akademins personal reser iväg då på studieresor där vi vill titta. Och i år har vi varit i Dynamo Zagreb med en grupp, vi var en grupp i Holland och besökte förbundet ut från Groningen, och så var vi här för 2 veckor sedan i Blackburn 3 dagar och tittade, de jobbar med sin akademi idag. Så det börjar liksom, vi nöter på att förmånen har varit på 4 olika resor i 10 LVE-klubbar de sista åren också.
Vad lär man sig på de resorna?
Ja, dels är det ju blandat från olika klubbar, vilket gör att det blir ett erfarenhetsutbyte mellan dem när man diskuterar, vi gör så här och vi. Och sen så kommer det upp saker och ting. I Spanien till exempel är ju extremt duktiga på det här med att använda tränarteamerna, och de har ju någonstans, även på liksom yngre lag som de tränar till, någonstans mellan 4-13 tränare. Så man säger att Levante och Alaves kanske har 4 tränare på fältet på varje åldersgrupp, men då att Atletico Madrid är någonstans 10-13 tränare, och de utnyttjar dem maximalt. Det är ju som jag säger, ibland i Sverige kanske man är 3-4 tränare, men det är en som leder och 3 som står och småpratar och dricker kaffe. Men där har man sin uppgift, man pratar om sin position i träningen, vilka specifika instruktioner man ska ge just den här specifika övningen till den här specifika spelaren. Så det är väldigt, i en lagkontext blir det väldigt individualiserat då. Så det är extremt intressant att se att Torres där var rekord i Atletico Madrid P19, var 13 tränare. Och de var inte en tränare som pratade med varandra under träningen, utan de hade alla varsina uppgifter. Så när man stoppar i det spelet så var det liksom 1 eller 2 personer per spelare som fick sina instruktioner. Så extremt bra flyt och väldigt, väldigt välplanerat. Det kräver extrema resurser. Då, så att säga.
Om man tittar på det här, det blir ju en kortsiktighet i fotboll. Jag menar, elitklubbar, de vill ha framgångar och liknande. Ibland är det kanske svårare att investera i någonting som man vet att man kommer skörda om 5, 10, 15 år. Hur pratar ni med klubbarna kring det?
Vi har ju sedan ett år tillbaka jobbat med något som heter Projekt 500 för att öka transferintäkterna i svensk fotboll. Och de har ju också ökat sista året. Sen kan det vara också med fotbollens status just nu efter corona, så har ju transfersummen ökat generellt sett i Europa. Och vi har ju, Saudiarabien har kommit in med några gigantiska summor och sånt. Så det är fotbollen under förändringen. Men det är väl medvetet att göra klubbarna hur man kan upp maximalt av en spelartrupp då. Om man tänker liksom lite karriärplanering och sånt. En 30-åring idag är ju liksom ingen tillbaka till klubben i form av transfer, men det kan ju ge någon form av titlar då och vinna, det kan också ge pengar. Men det är klart att det är dumt att rekrytera spelare som knappt spelar då, som är 30 plus och inte vinner någonting. Men värdet idag ligger ju egentligen i unga spelare. Det är nästan ingen spelare som säljs som är över 24 år.
Man pratar om resurserna och återkommer till det, men alltså, kan man inte öronmärka på ett diktatoriskt sätt, bara bestämma att vi ska satsa på ungdomsutveckling i de svenska klubbarna snarare än att det är upp till enskild klubb att bestämma själva, för att se då den här progressionen, om man inte på kort sikt kan se en utveckling i det, men att man kanske behöver 10-15 år, att man öronmärker pengar så att det inte är ett val.
Det är det som egentligen Norge har gjort då, att man har öronmärkt. De har ju, nu har man över 60 miljoner sist, de ökar till 90 miljoner som går centralt då, till deras elitserie obusliga klubbar. Vi har väl någonstans mellan 18 och 20 miljoner som öronmärkta för spelutbildning, och det får man ju en viss då, summa tillbaka klubbarna, och de ska fördelas på 32 klubbar. Det blir inte så mycket pengar, men där skulle man ju helst vilja öka. Så att säga.
Men finns det för många akademier då? Kanske skulle dra ner det till 20 som får pengar, så resten får inga pengar, så mer spetsa verksamheter. Man pratar också en hel del om att de bästa ska tävla mot de bästa på olika sätt och träna med de bästa. Tar du riksgymnasier till exempel i simning, handboll och golf, så är det pinpointat på 2-3 specifika platser där de bästa söks. Liknande hade det varit ett alternativ i fotbollen att gå ner och inte ha så många akademier?
Jag tror det är svårt i början med, så vad är en akademi? Alltså, jag tycker ibland det blir missbrukat själva ordet. Vi brukar säga att den här föreningen akademicertifieras oss. Då får man någon form av kvalitetsstämpel. Vår modell omfattar allsvenskan, superettan och också ettanklubbarna får med. Det är 10 ettanklubbar med i år då. tjejerna har ju sin egen certifiering och förbundet har ju någon form av kvalitetskortsmodell då, mot breddföreningar. Alltså det finns ju olika modeller, men jag tror ju kanske att vi kan vara lite för många klubbar då, som ska dela på en relativt liten kaka då, så att säga. Så när man liksom tittar lite, lyfter lite grann, så är det väl tre klubbar idag som sticker ut, som är väldigt duktiga på att få fram spelare. Och de ligger också överst i vår certifiering. Det är liksom Malmö och BP har alltid producerat mest, och så AIK kommer sista åren. Sen har vi en grupp på 7-8 klubbar som är ganska bra att få fram spelare. Där Halmstad sticker ut som en liten förening med litet upptagningsområde. Jag vill säga Hammarby har kommit väldigt, väldigt starkt sista åren. Och sen kommer nästan liksom en drös som nästan inte får fram några elitspelare. Alltså det är mer slumpen. Så jag tror inte där ligger en systematik, utan det är mer slumpen i det. Sen givetvis är det lättare i en storstad med både resurser och i form av många spelare, fler utbildade bra tränare etc. Men det är ju begränsningen i liksom faciliteterna då, som är. Men jag tror någonstans att våra certifieringar är någonstans att höja kvaliteten i allting och liksom ifrågasätta vad som är bra. Man kan ju tycka att det är väldigt bra lokalt, men lyfter man liksom blicken och tittar lite utanför, då kanske inte var så bra. Och de bästa klubbarna måste också titta ut, vad gör man i Danmark eller Holland eller Portugal eller jämförbara nationer. Då kanske inte våra bästa klubbar är speciellt bra heller, om man tittar på det med hans saker.
Ändå det du räknar upp, om vi bortser från Halmstad, så är det ju tydligt med att elitspelarna kommer från storstäder idag. Och jag menar, förbundet har haft en egen undersökning som visar att Norrland, antalet elitspelare från Norrland är mycket färre. Det är ju en utmaning för Sverige med ett långt land och konkurrens kanske med andra idrotter norrut. Ska fotbollen på något sätt, lite som det Erik är inne på, att man ska man koncentrera på en halva av landet där det är mer fotboll och på storstadsregionen för att få ut mer?
Jag tycker det är synd alltså att säga att Norrland blir ju väldigt speciellt. Det läste ni ju själva den undersökningen. Det går ju mycket på facilitet. Samtidigt så är det så, jag tycker inte man ger dem riktigt chansen alla de här spelarna. För jag pratade till exempel med en förening i Hälsingland här för 2 år sedan. Alltså, de tränar ju inte på vinter med sina upp till sina 14. De börjar träna först med 15 år. Det gör ju liksom att från de är 8 till de är 14 år, de 6 år, då tränar man 2 pass i veckan max från maj till september. Men sen motsvarande spelare, oavsett om man ska bli elitspelare eller spela division 7 eller spela piano, han tränar 3-4 gånger i veckan året runt. Alltså det är klart, de tränar nästan dubbelt så många mer träningar per år. Och då blir också kvaliteten högre där. Så det är någonstans att börja titta på att höja aktivitetsmängden. Och jag ser ju liksom här, som jag flyttade tillbaka till Karlskoga, man tränar ju fortfarande lika, om ska säga, lika dåligt eller på samma sätt eller lika lite som jag gjorde på 80-90-talet. Och fotbollen förändras, det är enormt mycket mer konkurrens. Så någonstans så ger vi inte dem här chansen, och det är lite trist faktiskt. Och det handlar ju inte om selektion, det handlar ju mer om att höja kvaliteten. Först kvantiteten och sen kvaliteten, skulle jag säga.
Hänger det bara ihop med att man inte har hallar och anläggningar, eller skulle man kunna höja frekvens och på träning även utan hallar?
Ja, jag skulle säga så. Till viss del kan man säga att Norrland på vintern är ju utmaning när, ja, om man ska konkurrera med innebandy eller handboll som går in i en sporthall då, om man inte har en fotbollshall då. Men man kan lika gärna spela i futsal eller vad som helst då. Men jag skulle säga det handlar lite grann om att vara smart i organiseringen. Man kan öka träningsmängden. Exempelvis kan ju vara att en liten, nu pratar jag liksom generellt all svensk fotboll, det är att jämna åldersgrupp, säg 10, 12, 14 och tränar måndag, onsdag, och 11, 13, 15 tränar tisdag, torsdag. Men det är också möjligt att träna med ett lag, ett äldre eller yngre lag, de andra dagarna. Och så kan man också ha gemensamma träningar, till exempel fredag, lördagar, där inte så många vill träna. Då blir det naturlig selektion för de som är mer intresserade. Skapa möjlighet att träna mycket mer för att öka träningsmängden. Det är där någonstans måste börja. Och det handlar om att organisera. Det behöver inte kosta något mer. Det är bara smart när man planlägger.
Det man ser också bland unga spelare är individuell träning. Både att liksom föräldrar betalar någon tränare som kör extra. Och det finns ju anläggningar. Anders Svensson har ju satsat på det bland annat. Det har väl få missat och så. Vad betyder individuell träning för svensk fotboll?
Då är det viktigt. Sen så blir det ofta missuppfattat av individuell träning. Alltså, många tänker att det är att man står och nöter massa teknik i isolerad form. Men det där jag menar, att får man större tränarteam som typ Spanien, då kan man individualisera en lagkontext. Då. Jag var ute och certifierade. Jag var i 12-13 provar i fjol av större föreningar. Jag var på P19-träning där bland som var precis likt som du skulle åka ner i Spanien och titta en träning. Hela organisationen var sju tränare på fotbollsplan. Och de fick ju de små grupper, 2, 3, 4 spelare som fick instruktioner med väldigt bra instruktörer. De här Badi, Jeftoschenko, Henok och etc. Där. Så det var ju liksom jävligt hög kvalitet. Kan vi få fler sådana grupper så kommer det komma fram bra spelare, det är helt övertygad om. Sen kan det ju vara, tror jag, så att man kan ju ge lite genvägar om man inte har så många tränare att kanske öka matchaktiviteten i yngre ålder. För det ser vi också att det finns ju någon sån här pop-up-klubbar då. Vi hade en Maja FC som är viktig inom BP här, B16. De tränade bara 2 dagar i veckan, men de spelade ju fan i 2-3 serier på alla turneringar då. Då hade det här laget i Blekinge, kommer inte vad det heter, som Rooney kommer ifrån. Det är massa spelare från det här laget i små miljöer som har liksom tränat mer och framförallt haft en väldigt hög matchfrekvens. Då. Liksom, och jag ser ju bara lokalt här när jag började som ungdomstränare. Liksom, det fanns ju 8-9 turneringar i våran lilla region för 10-årslag att spela. Idag kanske finns 1 eller 2 delta. Så aktivitetmängden och matchmängden är mycket mindre. Och det har ju ingenting med selektion att göra egentligen.
Du nämner Rooney Badaji som ju tillhör FC Köpenhamn. Hur är risken att man tappar fler spelare än honom i den unga åldern om man inte kan erbjuda tillräckligt bra miljö?
Jag tror väl som sagt var att dels har det ju pågått många år. Liksom, men nu stoppar det väl upp lite England med Brexiten, för de var ju liksom en marknad som var väldigt tidigt på. Sen väl Holland var det stället där många unga svenska spelare söker. Så sista åren har ju danska klubbarna haft en större internationell rekrytering. Samtidigt kan man säga att många tittar på Danmark och säger att de är duktiga. Jag tycker att de är jätteduktiga. Men när man skrapar lite på ytan så är det ju hur bra är det för dansk fotboll att Nordsjällands P19 har 4 danskar och resten utländska spelare från 6-7 nationer. Gynnar det dansk fotboll? Det är klart att de är 4 danska spelarna får en väldigt, väldigt bra träningsvardag och matchmiljö. Men alltså det är väldigt få som gör det i förhållande där Nordsjällan investerar då. Och samma sak ser ut i FCK och Midtjylland. För att de investerar så mycket pengar så måste de hitta bra spelare som man kan få pengar tillbaka, börjar man rekrytera internationellt då. Så den vägen, det är inte bara positivt med att man investerar mycket pengar och hämtar spelare utomlands före A-lagsnivå så att säga.
Men vad kan det betyda för svensk fotboll? För jag menar, nej, det är negativt för dansk fotboll, men om man tänker på svensk fotboll, att svenska klubbar tappar talanger som man då inte, som förädlas i antingen Nederländerna eller i Danmark, och så tar de vinsten när de säljs.
Du säger ju att den sista meningen där, att risken är att vi blir alltså inte får några pengar, för att när de går som 16-åring in till, säg Nordsjälland då, så är det inte jättemycket pengar, är det inte. Men hade de då var kanske 2 år till i Kalmar FF och fått 20 allsvenska matcher, då hade det kunnat gått för Lacroix nolla bakpå egentligen då. Så det gäller någonstans att få dem in relativt tidigt på en relativt hög seniornivå. Men de ska vara tillräckligt bra så att vi får in mer pengar i själva liksom näringskedjan då. Det ser man ju också, då börjar också transferna öka när de väl går och lyckas också. Så någonstans så är det några som måste bana vägen då. Och det ser man ju transfersummorna. Och sen 18-årig dansk ungdomslandslagsspelare som är uppfostrad i Danmark ger mycket mer pengar än en motsvarig svensk spelare. För att de har ett större värde på sig. Då behöver det vara bättre egentligen.
Du pratade om att göra A-lagstrupperna mindre lite grann för att öppna upp möjligheterna för ungdomsspelarna. Kan man göra fler saker för att minska det här glappet mellan U och A? Och på något sätt en brygga till A-lagsverksamheten så att det i slutändan då genererar mer pengar.
Så att vi, i den nya certifieringen, det är ju en analys vi gjorde också, att av vår gamla modell så stoppar ju liksom alltid grupp från 19 år, så var det liksom ingenting. Och det var ju en del, dels så förändrade vi åldern, så nu certifierar vi 10-19 år, tidigare var det 8-19 år, för det kändes 8-9 år de spelade mest med polarna, och det är viktigt att få en bra start, men det är inte så mycket med elitfotboll att göra. Och sen så såg vi också den här bryggan från, du kan ha jättebra verksamhet upp till 19 år, men vad händer sen? Och då införde vi då den övergången som en del av certifiering, alltså från att vara akademispelare till att bli en fast A-lagsspelare. Så det har vi infört. Vi pratar om den här övergångstränarrollen som infördes, som egentligen inte finns som det begreppet. Några klubbar har börja med det. Sen, och det är ju liksom en specifik person, kanske en tredje eller till och med fjärde tränare i A-lag som fokuserar sig speciellt på de unga spelarna som inte är startspelare. För det kan vara en ung spelare som 18 som startar. Då får han ju samma återkoppling och feedback av huvudtränaren. Han har inte tid för de här spelarna. Men de här spelarna som kanske ligger som nummer 18-22 natrupp som är 19 eller 20 eller 21 år som inte får den uppmärksamheten då. Att man har någon person som tillvaratar dem. Och det är inte så lätt att gå in i ett omklädningsrum när man är 18 år och så har det 5-30-åringar varav några har liksom varit på landslag och sånt. Det är, man är inte så jävla kaxig då. Är man inte, så det är bra att ha någon att hålla lite handen och få lite hjälp av en vuxen person. Så där är en del vi tittar på också då, hur vi kan göra det där.
Finns det regler man kan införa likt det som man hade i Danmark att vika platser på bänken för yngre spelare eller det man har gjort i Polen där man får böter om man inte spelar unga spelare? Hur ser du på den typen av vad ska man säga, incitament eller initiativ att trycka på i rätt riktning?
För det första tror jag att spelarna måste vara tillräckligt bra, men ger man tillräckligt bra utbildning så tror jag att de är tillräckligt bra. Alltså, allsvenska rankas ju ändå inte som högre än 23, så det borde finnas möjlighet om det finns möjlighet i Danmark till exempel, som då är en liga som rankas någonstans 15-16 plats just nu och är 2 år yngre nästan med snittålder allsvenska, så borde det kunna finnas om man är en tillräckligt bra utbildning då. Du nämnde Polen, det finns ju sådana modeller, men det är liksom svårt, det är en längre väg att gå då. Jag tror någonstans att det måste vara tillräckligt bra.
Men tycker du i grund och botten att det är negativt att införa sådana saker för att trycka på föreningarna?
Nej, jag tror att man kan föra en diskussion. Jag tycker det är intressant med Järvi tog en beslut där att plats nummer 18 i deras trupp, då, eller sista, eller 20 nu, för det är nya på bänken, ska alltid vara en ung spelare. Och det gör man, det skapar man också möjlighet om man har 18-åringen på bänken. Leder man med 3-0 eller gör med 3-0 så kan man ju kasta in den 15 minuter istället för han 25-åringen som har erfarenhet. Då. Så att jag tror inte att de diskussionerna är intressanta att ta, tror jag. Att man måste bara ta det också.
När vi tidigare i den här poddsen intervjuade Stefan Alvén som är sportchef på Elitfotboll Dam så pratade han om hur viktigt det var att liksom förbund, EFD och förhoppningsvis då klubbarna, att alla liksom drog åt samma håll. Hur viktigt ser du det? För jag menar på något sätt Malmö FF och Halmstad BK, de ska ju göra sitt för sina medlemmar. Finns det liksom ett ansvar att få ihop det så att alla jobbar åt samma håll? Eller ska man acceptera att Malmö FF ska göra sin verksamhet och sen får förbundet plocka de landslagsspelare som blir?
Jag tror det är viktigt. Jag tror vi är ganska bra på samarbete om man liksom jämför internationellt. Och vi gör ju många aktiviteter. Jag upplever, jag har ju varit med på sportfestträffar, att det är en väldigt bra miljö mellan varandra. Och även tränare finns en respekt på akademinivå. Så är vi väldigt duktiga på att dela med oss. Då. Och det är unikt för liksom Sverige och kanske Norge är ganska likt där. Men det syns ju inte. Så där tror jag någonstans att vi jobbar ju mycket med erfarenhetsutbyte också. Det är bra exempel för att presentera för andra föreningar. Så jag tror någonstans att det är viktigt att vi drar åt samma håll och det kan väl upplevas ibland lite spretigt också mellan förbund och intresseorganisationer och sånt. Samtidigt får man också respektera att vi jobbar ju med de 32 främsta herrklubbarna. För att de här SVFF så jobbar ju de med 2-3 tusen föreningar och det är klart att där är ju mer fokus kanske på grassroots eller breddfotbollen för det är så mycket större volymmässigt. Då. Samtidigt så är ju elitfotbollen som drar in pengarna då. Men vi diskuterar också mycket med våra elitföreningar. Jag har några bra exempel nu med Norrköping och Kalmar framförallt som har startat ett större klubbsamarbete där man då Kalmar har varje onsdag man går ut i lokalföreningarna i Kalmarregionen och bedriver träning. Norrköping har egentligen nästan hela Östergötland nu samarbetsföreningar. Man har aktiviteter i form av fortbildning och träna, extra träning etc. Så att det börjar ändå hitta samarbetsmodeller då. Så jag tror att där är också en utvecklingspotential att samarbeta med klubban i sin region och sitt distrikt. Då.
Ofta pratar man ju om att det finns nästan en konflikt mellan bredd och elit och lite. Har det varit storstad, land? Ja, fotbollsrörelsen har ju blivit lite splittrad så att säga. Hur ser du på det? Finns det konflikter eller kan man hitta samma väg?
Tror du att det handlar om en liten ömsesidig respekt var man befinner sig i näringskedjan och i vilken kontext? Och det är det som har varit svåra framförallt i en roll som jag har till exempel att liksom få alla med på tåget för det ser så olika ut då. och det är ju samma med den certifieringsmodell vi har satt, så är det ju väldigt svårt, för att när vi värderar då Bromma Folkmäns ungdomsverksamhet så har vi 4500 barn, och det ska ju någonstans inkluderas. Som Mjällby kanske har 100 barn, men kanske knappt får upp ett ungdomslag, för det finns inte så många människor där för man liksom börjar rekrytera då. Så det är ju en utmaning i sig att det ser så olika ut, och samtidigt är det lite av tjusning också, tycker jag. Men det är klart att jag håller med om att det finns en del konflikter, men samtidigt så tror jag man måste förklara och ha förståelse för att det ser olika ut.
Vilka tre saker blir viktiga för svensk fotboll, så att vi inte om 10 år sitter här och säger att varför gjorde vi ingenting när det nu har varit liksom på här sidan 2 missade mästerskap i rad, som ju faktiskt inte hänt sedan Tommy Svenssons dagar?
Jag skulle säga, först så tror jag sån, och det generellt är inte bara våra föreningar i SEF. Jag tror att vi måste träna mycket mer före 15 års ålder, eller 15 år yngre. Alltså när jag tittar som Sevilla till exempel, nu är det en elitförening, men de tränar ju 4 pass när de är 8 år, men de tränar också 4 pass när de är 19 år. Så det vi gör är egentligen före 15 års ålder, som i princip alla föreningar tränar mindre, och så tränar vi egentligen mer. Och då är det egentligen för sent, då har vi tåget redan gått då. Ofta skyller man ju liksom på brister och anlägg och sånt, men det kan vi hitta möjlighet att kunna erbjuda de som vill ha mer aktivitet. Det kan ju vara barn som vill träna mer, och kan vara barn som tycker det är lagom, då är det väl okej. Det är liksom en grej att träna mer, och så ökar det, skapa möjlighet att kunna träna mer, och så skapa möjlighet att träna spontant också då. Hitta ytor på vintern, eller hitta små sådana här planer som man pratar på Island om, att man har med kulanplaner eller vad. Jag tycker också, som vi är inne på tidigare, förbättra villkor och status för våra tränare. Ge dem förutsättning att vara tränare. Som jag sagt, idag lägger de ner extremt mycket jobb under väldigt många timmar på väldigt få personer. Och även våra elitföreningar, våra föreningar, de har en heltidsanställd P15-tränare. Man står helt själv. Så han har inte bra förutsättning att lyckas att vara en bra tränare. Så det handlar mer om att få det. Och sen så tror jag också i just en själva tränare att få den här någon form av tränarutveckling. Vi kallar det utvecklingschef, förbundet kallar det fotbollsutveckling, som då ger stöd till de här tränarna och coachar tränarna, så att man jobbar efter klubbens filosofi. Så det är liksom träna mer tränarna, och sen skulle jag säga att klubbarna måste bli bättre på spelarlogistik. Vad söker vi? Hur ska vi skapa utrymme för unga spelare? Har vi en tydlig karriärplan för den här spelaren? Följer vi upp spelarna tillräckligt utlån? Vi jobbar med utlån, men utlån skulle inte vara ett sätt att bli av med en spelare på en A-lagsträning och så ta tillbaka ett halvår sedan och säga att han var inte bra nog. Utlån skulle faktiskt vara en möjlighet att han ska vara närmare A-laget när han kommer tillbaka. Så det handlar någonstans om att också kunna se karriär, hjälpa spelarna riktiga karriärvägar, så att man inte går från en allsvensk förening till en Premier League-klubb och så blir man sitta på bänken och man borta. Kanske bättre då gå via en mellanstor klubb och sen kunna gå ett ytterligare ett steg då. Det för mig är det ju de tre grejerna jag skulle säga.
Fördelningen av pengar är en central fråga för svensk fotboll. Hur mycket ska gå till elitklubbarna och deras talangutveckling, och hur mycket behövs till alla andra? Ulf Karlsson har ett förflutet som elitspelare i Häcken och efter det som tränare och utbildare inom Göteborgsfotbollen. 2022 var han drivande i Göteborgsmotionen som skakade om förbundet. Karlsson ville att elitklubbarna skulle dela med sig av kakan till breddföreningarna.
Jag ser ju saker som är oroande i den svenska fotbollen. Och jag ser väl det både i numerären och som en konsekvens av det då också i kvaliteten på svensk fotboll.
Ni från Göteborg har haft olika synpunkter, inte minst på akademier och liknande, att ni har velat strukturera om er verksamhet för att ni inte uppskattar akademier.
Nej, vi har ju också sett baksidan av akademier, att man tar till sig väldigt mycket unga, i första hand på pojksidan då. Men bakom det för sig gör ju det också att många lag, när de bärande spelarna lämnar, så försvinner ju också många lag som en konsekvens. Man tappar kvalitet, vilket gör att de killarna som är kvar tappar lite i rösten och resultaten blir mer ojämna. Och det tycker vi att man måste väga in. Och det är också, det slår också hårt på den klassiska svenska modellen med att man via tidigt A-lagsspel, att man kommer upp och att man stannar i föreningen längre. Om det blir så att föreningar så att säga, får ett hål under sin seniorverksamhet. Så att äldsta, andra ungdomslaget är 14-15. Får du ingen egen rekrytering och spelar upp på sikt, så hindrar ju det också. Alltså det gör ju också att seniorverksamheten blir väldigt utsatt. Så, och vi tycker väl att man måste värdera, alltså bägge, att man måste värdera de konsekvenserna det får.
Hur ska man istället agera än att då, som svensk elitfotboll på här sidan driver väldigt mycket kring akademier och certifiering och liknande. Hur ska man på något sätt lösa, de tycker att det är rätt väg att gå. Hur tycker ni att man ska ta fram spelare till svensk fotboll?
Ja, det var ju två motioner som lämnades in. En kring det här monetära systemet som jag tror att vi återkommer till då. Men också en motion som föreningarna i Göteborg antog då, där man skulle vänta med att ha två parallella ungdomssystem. Det vill säga att inte börja med de nationella ungdomsserierna. Och så var det, hade vi kopplat det till skolan. Så att inte innan man var 17 år, det vill säga att tjejerna och killarna hade hunnit gå färdig i grundskolan. Och att ledare som jobbar med det hade liksom kunnat, att vi ska ha en bra verksamhet fram till dem går in på gymnasiet. Så att egentligen då så sa motionen inga nationella ungdomsserier innan 16 år. För vi har också sett att det har funnits, nu är man väl nere på 15 år, att det gör en väldigt skada, tycker vi. Men nu röstar ju övriga föreningar, eller övriga förbund, sa ju med majoritet nej till det förslaget.
Tittar man internationellt så vill UEFA till och med införa landslag på U14-nivå. Hjulen där ute snurrar ju otroligt fort idag. Hur ska vi kunna vara konkurrenskraftiga, eller ska vi helt enkelt ge upp den tanken och satsa dem mer på bredden?
Ja, eller så kanske det är så att den modellen på sikt, på lite längre sikt, är bra. Att det är våra generation blev ju duktiga i fotboll, men hade ju också med oss andra idrotter in. Alltså vi tränar väl lika mycket, men vi tränar inte fotboll 8 pass i veckan. Och att det kanske på sikt är en bättre modell. Du blir mer och vältränad, ja, fysiken bättre och så vidare. Då. Så att våra övertygelse är ju att den modellen egentligen är bättre. För att så småningom blir bra.
Mm. Jag tänker ju också att det är ett samhälle i förändring. Man tittar barn och ungdomar idag, det är ju mycket mer stillasittande. Så att en ambition då såklart för att få fram elitspelare är ju att organisera träningar tidigare. På vår tid när vi var unga, som du säger, så var man ute, man hade massa olika. Men vilken väg fram finns idag då för att hitta rätt i detta så att vi får upp aktivitetsnivån mycket högre?
Jag delar din uppfattning till 100%. Och när man ser på ungdomsträning idag så konstaterar man att väldigt mycket ungdomsträning är stillastående. I det dokumentet jag skrev så handlar det lite grann om det. Och bland annat så har vi ett avbytarsystem i svensk fotboll där hälften av oss spelar inte. Så att en konsekvens av det är ju, du säger, det är ju idag, barn och ungdomar idag sitter mer still. Men det är också så att en fotbollsmatch idag är mycket kortare än vad den var för 25 år sedan. För att vi är så många som delar på speltiden. Och speltiden är ju progressiv, det vill säga att när man är 11 år så spelar man 2x15 och så spelar du 2x20. Och där är ju ambitionen att när du är junior så kan du orka spela 2x45. Men om jag brukar fråga när jag har haft mina tränarutbildningar där, hur lång är en fotbollsmatch? Och vad svarar du på det då? Ja, du säger, ja, men vi spelar 2x20. Ja, men hur lång tid spelar barnen? Ja, det går, kan du inte svara på. För att någon spelar 1 minut och någon spelar 40. Och så i det så här, ta bort avbytarna på ungdomssidan. Alltså, eller minimera det så att när du blir uttaget till match, då ska du få spela hela matchen, du ska bli trött och ska, ja, det är som så. Så att det finns mycket att göra i befintligt system där vi har hänsyn eller så, har ett lag som består av 7 som spelar och 7 som står och tittar på. Det är bättre att 7 som spelar och så gånger 2 matcher. Och lite sånt, ja. Mm.
Hur kommer det sig att det är så svårt att nå en samsyn kring det här? Att när man pratar med dem från svensk elitfotboll eller vissa ungdomstränare i vissa klubbar, så tycker de att det är väldigt tydligt att här gör man utomlands och ligger efter och så. Och sen pratar man med andra som dig och många i Göteborgs fotbollsförbund och så har ni en annan bild. Varför är det så svårt att få en samsyn? Vet man inte vad som ger effekt?
Ja, men det är ju svårt, det är ju komplexa frågor. Och det är säkert så att för några är det bra att så här, jobba i akademimiljö, men för andra är det inte bra eller optimalt utvecklande. Och då gäller det att båda spåren öppna och liksom låta dem konkurrera ut varandra på något sätt då. Men så det blir det också, Olof. Det blir ofta så att det finns, man tror att det bara finns en sanning och att vi skulle må mycket bättre av att innan vi bestämde oss så skulle att man resonera igenom och titta på frågor från olika håll. Alltså det innebär det här och det innebär det här. Och vad får det för positiva effekter och vad får det för negativa effekter? Och så, då tror jag man skulle kunna komma till samsyn. Men Svenska Fotbollförbundet och Svensk Fotboll har ju valt att själva dela upp det. Att du har en avdelning för bredd och en för elit. Och då kan du tala ett språk som är olika, men man måste ju givetvis tussa ihop bredd- och elitfrågorna och komma ur det med någon form av konsensus. Och det görs ju.
Om vi nu kör på med akademispåret, vad är riskerna? Är det då att vi får en smal spets så att säga, att vi tappar mycket av bredden? Är det det du vill varna lite för?
Ja, du tar bort det här då, de som är lite senare utvecklade, de som inte bor i områden där du har en tillräckligt stor population för att kunna hålla lag. Och vi ser ju, om vi tittar i Bohuslän och Dalsland, de har inga juniorserier kvar. Och då ser det tydligt liksom att det innebär också att då får vi en fotboll som är koncentrerad till Stockholm, Göteborg, Skåne och så kanske då en kustremsa och några enstockar däremellan. Men vi får ju inte en nationell fotboll på samma sätt. Det får vi inte. Och för mig det är också en fråga att ta in, liksom, tycker jag. Att vad är det värt att vi blir 17 istället för 19 på världsrankingen om vi samtidigt tappar folkhälsodelen och så här, det vårat politiska uppdrag? Är det värt det? Eller, ja.
Hur skulle man organisera? För nu blir det ju Svensk Elitfotboll som driver akademi och jag menar, Elitfotboll, de vill ju gå i den riktningen också, även om de inte har kommit lika långt med certifiering och så. Vem ska liksom styra de frågorna hur svensk fotboll ska gå fram med akademier och liknande?
Man måste ju hitta något sätt att umgås. Och när jag pratar med SEF-klubban så ser man ju en problematik i det, men du ser också en konkurrenssituation där man säger att det kanske hade varit bättre att vänta med och stått upp det här. Men om inte vi gör det så gör någon annan det. Och vi i Göteborg, vi har ju rätt så tätt mellan våra föreningar som har akademier och då blir det en konkurrenssituation som kanske är bra för den föreningen, men som för fotbollen i stort inte är bra. Så det är nödvändigt att det som är bra för SEF-föreningarna är bra för svensk fotboll på totalen.
Om man då tar ett av de senaste stjärnskotten, Rooney Badaji, som ju inte ens Malmö FF, som ändå i Sverige har en väldigt bra verksamhet. De är väl i topp på ranking. De kunde inte behålla honom utan han lockas till FC Köpenhamn delvis på grund av förutsättningarna han får där. Om svensk fotboll riskerar att tappa både tjejer och killar utomlands, hur ska man göra då om man inte vill gå akademispåret?
Jag tror ju att man så småningom måste skärpa upp och specialisera sig. Men det är väl egentligen bara fråga om när och vilken effekt det får för den övriga fotbollen. Och då där tycker jag att man ska gå mjukare fram och kanske vänta då, till exempel det som låg i den andra motionen, att vänta så att man kommer in på gymnasiet innan vi möjliggör för multidrottande och gör det möjligt för nedan att bygga ett projekt som varar fram tills tjejerna och killarna har gått ur grundskolan. Ja. Så att det är inte så att vi säger att nej, man ska inte så här specialisera sig på fotboll alls, utan vi sa vänta bara, och lite tålamod. Så det visade sig att det genom åren har varit en styrka för oss.
Mycket av de pengarna som kommer in på transfers genererar ju liksom förutsättningar för elitklubbarna. Tittar man Islands modell så är det ju väldigt mycket det du pratar om här faktiskt. Där man har både bredd och spets med nivåindelning i träning och så vidare. Kommunerna finansierar skjutsar och infrastruktur, de bitarna. Det är högre avgifter för föräldrar att betala för att barnen ska vara på den aktiviteten man väljer. Och samtidigt så har du det som Olof är inne på, att de bästa sticker väldigt, väldigt tidigt. Tycker du att det är över tid? Där får du lite båda världar på något sätt. Att vi får utveckling på de absolut bästa genom att skicka dem utomlands. Samtidigt som du bibehåller den här bredden på ett sätt.
Jag var också på Island för 6-7 år sedan och tittade på, åkte runt och tittade. Och noterade ju det att där finns också väldigt stort multidrottande. Och på samma befolkningsunderlag som bor på Island, det bor för övrigt lika många på Island som på Hisingen, så får man ju ut oerhört mycket. Och sen är det klart att det är ju så långt, det ligger så isolerat, så det är klart att det försvinner många. Men det är väldigt, jag tycker det är en väldigt fin modell att bygga på. Och de som är, där multidrottar man ju verkligen. De som blir riktigt bra, de har ju spelat handboll och alla de här idrotterna innan man liksom väljer och är väldigt fysiskt väl förberedda.
Just att akademier ofta leder till att spelare kanske rör sig över längre ytor, att man stannar inte i, man kan ju till och med flytta för att komma i en akademi och liknande. Vilken faktor tycker du det väger in?
Ja, men då uppstår ju problematiken med att ofta så försvinner den verksamheten som man lämnar. Och inte minst i våra distriktsförbund där man är lite mer glesbefolkade. Där tappar ju dem. Och som sagt, om man inte gör det allt för tidigt så finns det också en möjlighet. Så här, då kan du nog hantera det. Men när du går som 14-15-åring och flyttar ner till Göteborg från Mellerud eller vad det nu är, då blir det svårare för Mellerud att ha en egen verksamhet. Och det är också så faktiskt att genom åren så har det kommit en och annan duktig spelare därifrån som kanske behöver lite mer tid på sig, men som också slått sig in och gjort bra ifrån sig.
Ska då, om vi säger supertalangen från Mellerud som lockas till en akademi i någon av de stora klubbarna i Göteborg, ska han på något sätt åsidosätta sin utveckling för att vi ska ha kvar ett kapabelt lag i Mellerud? Det blir ju individen kontra kollektivet där.
Ja, men det är ju inte sagt att det är inte sagt att inte det, den utvecklingen kommer. Tvärtom. Då blir det också en diskussion, vet du, kring att, vad är det bra att när det är det bara en som kan ha bollen? Spelar du Mellerud och du med tre duktiga spelare så har du säkert bollen lite mer och får göra lite mer arbete framåt och bakåt eftersom laget är lite ojämnare. Får ta ett stort ansvar. Spelar du en akademi med 11 kanonspelare, ja, då är det ju, då får du svårare i den konkurrensen kring det. Och du behöver inte anstränga dig lika mycket för att ta poäng eller vinna matcher. Och det är också sånt att ta med på något sätt. Det låter lite gammeldags, men det hade varit mycket bättre, tror jag, för svensk fotboll om varje lag bestod av 3-4 duktiga spelare och så de som var lite mindre duktiga då, för att då hade du fått ta ett stort ansvar, få lära dig försvarsspel, anfallsspel, få lära dig att hantera vinst och förlust på ett annat sätt. Ja.
Den diskussionen som råder internationellt, även som vi har haft uppe flera gånger i den här intervjuserien med de vi har intervjuat, det är ju att de bästa behöver träna och spela med de bästa och tävla mot de bästa. Och det i sin tur genererar då en topp som är betydligt starkare än där vi är idag.
Ja, men det är väl egentligen det som vi har gjort nu. Alltså de bästa ska spela med de bästa för att få ut... Och jag är inte säker på det. Jag tror att du om du bortser från så här, din omgivning, jag antar att du brann och hade i ditt lag i Håbo inledningsvis i vart fall en spelstandard som var ojämn. Du fick ta ett stort ansvar och fick hantera många situationer. Vissa matcher när ni mötte att jag gissudra, då var det på med blåstället och jobba för att hålla ner. Ja, det tror jag du har med dig mycket om. Så att jag är inte säker på att man alltid blir bäst för att vara med de bästa. Jag tror att du ibland ska vara med någon som inte är så bra. För då får du jobba med att utveckla andra kvaliteter. Precis det.
Ja, men jag kan köpa det resonemanget. Jag spelar väl i tre olika lag där. Och det var ju nog en annan. Jag hade ju en roll i mitt eget lag, min egen ålder. Sen var det ett år äldre var jag lite sämre. Och de två år äldre var jag såklart mycket sämre än dem. Och då fick jag en annan roll. Och jag förstår tankesättet, men resonemanget internationellt där man hör det är ju att kan vi samla de bästa tillsammans så får vi också fram samspelthet, vi får fram fler bra spelare som har tävlat varenda jädra dag hela tiden i flera års tid som gör att då också den absolut bästa toppen blir bättre.
Ja, det kan säkert hända, men jag tror också att du missar mycket av det som fotbollen innehåller. Du hanterar vinst och förlust och jobba med skallen och liksom så att och det är inte säkert att det som är bra för man säger på internationell nivå är det optimala för svensk nivå, för att vi har ju klarat oss genom åren i förhållande till vår population väldigt bra för att vi har haft ett annat koncept, och det kan man säga att om du ska spela som Brasilien, om du blankar det så är det, då har du väldigt svårt att slå Brasilien. Utan ska du vinna över Brasilien så får du spela på ett sätt som de inte gör. De är mycket bättre på det och de har större population att välja på. Så att, och det är rätt intressant tycker jag i den diskussionen som är idag kring landslag och hur vi ska spela. Och nu sitter ju till och med kända kommentatorer och säger att vi är för dåliga fysiskt, måste lägga mer kraft i ungdomsfotbollen på fysiken. Det var ju styggt att säga för ett antal år sedan. Men jag tror att man måste titta så att svensk fotboll, om vi ska nå framgång internationellt på landslagsnivå, så måste vi ha ett koncept som bygger på det vi är bra på. Man måste ha en bra målvakt, måste ha en väldigt bra organisation. Vi kan inte bli slagna av fysiken. Så det ser ut på ett annorlunda sätt för oss, tror jag. Och då måste vi jobba med det. Men det är också intressant, tycker jag, med om du säger akademier i på något sätt har det också blivit ett sätt att tjäna pengar för föreningarna. Det gäller att få fram spelare och sälja dem. Och sen använda de pengarna för att köpa andra spelare. Antingen på internationell nivå eller köpa hemvändare. Vilket är så att det används inte. Min svärfar var ju, han var med och startade sätt förresten. Han åker Lindegard. Och stark i Geist då när de hade fyra landslagsspelare. Vi hade många diskussioner, han gick bort det för några år sedan. Det rullade diskussioner kring fotbollen. Alltså, det är konstigt att för om man fick fram en bra spelare så gjorde man ju allt för att behålla honom. Nu gör man ju allt för att bli av med honom. Så att, ja, det finns ju, det blir ju knepigt, va?
Tiderna har ju förändrats. Om du ser på akademimodellen där man ju ändå kan möta och mäta och betygsätta och så. Vad tror du att den kommer ta oss de närmaste åren? Eftersom det är uppenbart att det är i denna riktning svensk fotboll går.
Kan vi ha 100 bra utvecklingsmiljöer för ungdomar istället för som nu 10 eller 5? Eller ska vi minska ner det från 10 till 8? Eller är det vägen att gå? Och när vi står om 10 och sagt, ser att det var inte så bra. Så att svaret vet man ju inte. Och jag tror att man ska stanna till och fundera lite grann om vi är på rätt väg. Jag tror inte att man behöver ändra så mycket. Men ta det här med att inte börja så tidigt. Att ge möjlighet. Och jag tittar också på. Jag sa inledningsvis det här med att titta på hur numerären är. Sen 85 när jag har tittat upp så har svensk fotboll tappat mer än hälften av sina seniorlag. Men vi ser på pojksidan att när du kommer upp 15-16 så börjar vi tappa lag där med. Och det måste vi fundera på det. Då får du bort lite grann av det här med fostran och ungdomsfotbollens betydelse. Och som sagt, är det värt det då för att vi ska få fram ett fåtal väldigt bra spelare?
Efter att ha lyssnat på tre herrar som alla har lång och gedigen erfarenhet i fotbollsvärlden så kan åtminstone jag känna det där. Vem ska man lita på? Alltså, det är väldigt olika ingångar i och visar också hur komplext det här är. Eller hur upplevde du det?
Nej, precis den bilden och den uppfattning jag fick efter de här samtalen. Kis Valori kommer med elitistisk inställning och absolut fokus på de bästa och har otroligt mycket bra synpunkter och inspel om det. Hasselgren lite mer nyanserad kanske, där han både pratar bredd och elit med den certifieringsmodell som han har tagit fram eller varit med och tagit fram. Ulf Karlsson brinner ju fram med breddfotbollen, och framförallt så är det ju skrämmande och nästan lite läskigt att höra hans story om hur mycket lag som försvinner, och han brinner ju framförallt för det här med folkhälsoperspektivet och även social hållbarhet i de här utsatta områden som man pratar om i Göteborg.
Ja, och det tycker jag också, att även för att Karlsson lyfter frågor om verksamhet i utsatta områden och att folkhälsoperspektivet, så tror han ju också på att det här, att om bredden försvinner så försvinner basen för svensk fotboll, och han pekar på liksom att man kan göra på andra sätt, att akademierna blir liksom en spetsning av det hela. Och där tycker jag det svåra, jag tyckte du hade en bra fråga till honom om det där, att ska man bara liksom släppa iväg de andra, ska man, men det borde ju gå att göra både och, eller hur? Det borde ju kunna gå att bedriva breddverksamhet och lyfta det, men också ha det andra, eller?
Ja, absolut, jag tycker det. Om man knyter ihop både Kis Valori och Hasselgren lite grann med varandra, så pratar ju Kis Valori om nivågruppering, och det Ulf är inne på och inspireras lite av också, det när vi tar upp det här Islandsspåret. Det är ju den här åldersöverskridande lösningen med A, B, C och D-lag som Elisabeth tog upp här i det här damavsnittet förra veckan. Det tycker jag är en intressant lösning, oavsett om det är elitspår eller större klubbar eller om det är landsbygds föreningar, att kunna hitta rätt och inte låsa sig vid en åldersgrupp som vi gör i Sverige. Det har man ju hittat rätt på Island, där flera åldersgrupper spelar tillsammans och sen hittar man en nivågruppering i respektive grupp, så att säga.
Ja, och den du hänsyftar till var Elisabeth Gunnarsdotter som jobbade med Kristianstad i 15 år. Hon var med i vårt avsnitt 2 av Blågul framtid. Där hittar ni hennes utläggning om Island. Jag blev också lite glad av Thomas Hasselgren. Dels därför att han ingår i svensk elitfotboll, och ofta när man har en position så är man lite försiktig. Men han var ju ändå tydlig med att när han jobbade i norska Vålerengen, att han tyckte att det har stått stilla i svensk fotboll. Att man inte har varit framåt tillräckligt. Och jag tyckte också att han hade lite kloka sätt hur man kan försöka lägga träningar på helger för att folk ska få andra, eller ungar och ska få andra träningstider, och de som verkligen brinner kan träna lite mer. Att allting behöver inte handla om pengar. Men jag gillar också att han är ärlig med att det har stått lite still i svensk fotboll.
Ja, men det är tydligt. Det exemplet han tog upp från sin tid i Norge, det är ju ett större centralt riktat stöd mot ungdomsakademierna. Och det är klart att när det går dåligt för A-landslaget så blir det ju någon form av snöbollseffekt, att man ska liksom ompröva beslut som fattas och så vidare. De har inte varit i slutspel på otroligt länge, men ser man nu då den satsningen som gjordes för 6, 7, 8 år sedan, den börjar ju betala sig nu och bära frukt. Sen är man fortfarande inte i ett A-slutspel, men man ser ungdomslandslag som presterar betydligt bättre för Norge än vad man gjorde för 10, 15 år sedan.
Och det går inte heller att säga att bland Premier Leagues bästa spelare finns både Haaland och Ødegaard. Det är ju, man kan ju inte med hävd säga, man kan ju inte säga att det finns någon svensk som är bland liksom toppspelarna i Premier League. Det finns svenska Premier League, men inte som de två som sticker ut i två topplag och givna centralfigurer. någonting gör de ju rätt och där de också på här sidan gått om när det gäller ranking för ligan. Så det är klart att det finns sådana saker som man måste ta till sig. Men man inser ändå liksom Peter Kisvalodi å ena sidan. Han har varit delaktig att ta fram väldigt många spelare. Nu kanske inte landslaget är som bäst just nu för herrar. Men det fanns ju många BP-spelare. Det var ju lång tid när plantskolan BP inte gav elitspelare. Idag är det ju inget snack om att BP tar fram en massa elitspelare. Frågan är, vad är det värt det att liksom spetsa spetsen ännu mer och tappa på bredden? Jag menar, hur många elitlag och klubbar som har försvunnit sedan 80-talet som Ulf Karlsson redovisar?
Ja, och det är ju klart någonting som behöver vägas fram och tillbaka och att vi samverkar och diskuterar tillsammans. För det var ju också Ulf Karlsson väldigt tydlig med. Den diskussionen äger inte rum idag, utan vi har ju separerat elit och bredd och har svårt att liksom nå konsensus med frågor kring det. Och det är ju faktiskt otroligt skrämmande. Sen behöver man också ta in aspekten att hela samhället har förändrats. Så fotbollen har ju kanske, den här breddfotbollen har ju inte lyckats hänga med i den samhällsutvecklingen på samma sätt som kanske elitklubbarna har resurser och möjligheter att göra.
Min bild är ändå att man liksom pekar lite på saker och kring ungdomar. Men den typen av utmaningar måste ju finnas i Danmark och Norge och Portugal och Kroatien med skärmar och med allt annat, att man vill träna mer fotboll och den typ. Alltså de som lyckas måste ju också ha en liknande problematik som Sverige har. Inte på alla plan, jag menar vi har klimat och sånt som ligger emot oss, men i övrigt att just att ungdomar kanske inte kör lika mycket spontanidrott längre som man gjorde förr i tiden på grund av skärmar. Det måste ju vara likadant åtminstone i Europa.
Ja, men definitivt. Och det hör jag ju när jag pratar med vänner utomlands också. Att exakt de här diskussionerna som vi har fört i den här serien, det existerar ju precis på samma sätt utomlands. Det som vi behöver omsätta, det tyckte jag var Ulf Karlsson var inne på ett bra sätt. Vi är Sverige. Vad har vi för förutsättningar? Vi är ett stort, långt, avlångt land. Vi har en historia med liksom ideella krafter som har byggt föreningslivet och så vidare. Här behöver vi kanske titta mer på, har liksom utvecklingen gått åt ett håll där föreningslivet inte har hängt med, som gör att hela pyramiden nu börjar rasa samman? För det han är inne på, de här breddföreningarna, att de har ju knappt ungdomslag i alla åldrar längre, och till slut så raseras även seniorlaget och hela föreningen läggs ner. Så det är den pyramiden som känns alarmerande, som han är inne på flera gånger, att den håller på att raseras, och det kommer ju aldrig vara bra för eliten heller till slut.
Blågul framtid om krisen i svensk fotboll, en poddserie via fotbollskanalen som jag och Erik Edman kör. Detta var avsnitt 4, det finns ytterligare 3 avsnitt, bara in och lyssna. Och hör gärna av er till oss. Jag menar, ni når mig på olof.lund@tv4.se, och både jag och Erik finns på X eller Twitter som det heter. Och det är inte svårt att leta upp oss, och ja, vi tar gärna del av era synpunkter och tankar om det här vi pratar om, för att vi vill ha mer diskussion, debatt, för att ja, se om vi kan bidra till att man vänder och vrider på allting så att det blir bättre för svensk fotboll, eller hur?
Absolut, det är klart. In och kontakta oss.
Då hörs vi igen på onsdag och fredag. Kommer nya avsnitt hela tiden. Blågul framtid om krisen i svensk fotboll.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. it's the ultimate loving endorsement. Book HostRed sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.